Du lyssnar på Problem sover inte av Henrik Bromander, inläst av Jens Lekman, del 1.
Han är tillbaka. Går ner för Victoriagatan under den mulna men kvava junihimlen. En spårvagn av italienskt fabrikat väser fram mot Vasagatan. Carl tycker den är otroligt ful. Han kan inte förstå hur ett land som helgar skönheten och fåfängan kunnat producera något som människofientligt och meningslöst. På hans tid rullade inga italienska spårvagnar i Göteborg. Det var innan han tvingades lämna. Det var innan den hastiga flykten. 15 år, sen kom coronan och la sin förlamande hand över Europa och gjorde hans exil allt svårare. Till slut såg han ingen annan utväg än att vända hem. Han passerade gräddfärgade sekelskifteshuset på hörnan ner mot Parkgatan. Nu är här ännu ett av dessa brygghus som tagit över staden likt en invasiv art. Men på hans tid låg Klara här. Han stannar till, ryser av obehag över tidens obändiga gång mot det som är sämre. Under alla åren i landsflykt i hans fashionabla jobblägenhet i Recco i Ortolanas slitna men gigantiska våning på Via Colombo och ute i det dragiga ungkarskiffet i Sestri Ponente var det en enda sak han verkligen, verkligen saknade med Göteborg. Den hade en kvinnas namn, men det var inte Pauline. Pauline försökte han bara glömma. Nej, det var Klara han tänkte på. Alla galna kvällar på Klara när millenniet ännu var ungt och Göteborg var i allas blickfång. När poppen föddes på nytt, just som alla trodde den hade dött. Nu står den där så många år senare och minns tillbaka. Minns med en mild känsla av panik, för trots att han är så nära den fysiska, faktiska platsen är bilderna grumliga och vaga, sammanblandade som färger i vatten. Var det verkligen efter releasefesten för The Embassys första album som han kritade en vintage Paul Roger för att bjuda laget runt och som han sedan fick jobba en hel månad på äldreboendet för att skramla ihop till? Var det på Peder Lindaus 35-årsfest som han försökte skalla den där dryga Stockholmsjournalisten men missade och drog pannan i toalettdörren så att blodet skvätte ner Rafael Sandéns aknekavaj? Och vilken av alla hundratals, kanske tusentals kvällar var det han träffade Pauline? Hans mage kurrar. Han har inte ätit sedan igår. Han slänger en sista blick på huset, sen går han vidare ner mot kanalen. Han bor på ett sunkigt vandrarhem i Olskroken. Han hade hoppats att coronan hade gjort att det var mer eller mindre tomt, men alla rum är fullbelagda och tyvärr räcker inte hans ekonomi till ett singelrum. Sent på kvällen glider han in i sitt fyrbäddsrum med blicken fäst i golvet. Samtalet mellan de tre tyska vandrarna tar han först artig, sedan nyfiken och slutligen lätt fientlig paus, medan han utan ett ord klättrar upp i sin våningssäng och drar täcket över huvudet. Efter en stund börjar tyskarna konversera igen, först viskande, sedan allt mer högljutt, nästan demonstrativt. Carl drar av plasten från sina snattade proteinbars och försöker trycka i sig dem. De smakar som sötad fogmassa, inte som den kakdeg som den cyniska tillverkaren skryter där "yumlicious but still healthy". Associationen till kakor får honom att osökt tänka på sin mamma och då ofrånkomligen också på sin pappa. Han frustar och tar en ännu större tugga av sin bar som för att plåga sig. Så många skär att navigera runt, så många no-go-zones i hans mentala labyrint. Mamma med sina neurotiska evighetsbak och pappa med sin Parkinson. De kan gott sitta där i Kungälv och stirra på suset från E6:an nedanför den grästäckta åsen medan de långsamt ruttnar bort. Så som de alltid har gjort. Aldrig, lovar han sig, aldrig att jag ska be dem om hjälp igen, oavsett vad som händer. Till slut tröttnar tyskarna och släcker lyset. Karl ligger vaken kvar. Han tänker på åren som gått, på allt som ledde honom hit. Han tänker på Aaron Hirsch och hans ständiga affärsupplägg, på pyramidspelen och ponzi-bedrägerierna som började redan när de gick på samskolan ihop och lurade skjortan av halva lärarkåren. Hur uppläggen blev allt mer sofistikerade och riskabla när de kom ut i vuxenlivet och levnadskostnaderna stadigt ökade. Han tänker på vilket geni Aaron ändå var, en outnyttjad resurs som hade kunnat gå hur långt som helst om han bara velat. Hur tidig han var med idéer och infall för alla andra. Som att han många år innan Bitcoin lanserade en ny valuta som skulle vara internationellt gångbar precis som dollar. Aaron kallade den för Allcoin och beskrev den som valutahandelns motsvarighet till Esperanto. Karl hjälpte till på sin kant. Tog fram copy anpassad efter olika kundsegment som antingen beskrev de oerhörda investeringsmöjligheterna och förtjänsterna eller målade upp den frigörande, demokratiska dimensionen av en valuta som verkligen var till för folket. Problemet med Allcoin var att den inte fanns. Den var ännu ett av Arons luftslott. Ett slott som fick tinnar och torn och fylldes med guld i takt med att han övertalade allt fler av Göteborgs företrädelsevis lite äldre och mer korkade affärsmän. Cashen tickade in och Karl fick sin lilla del av kakan. Det var några riktigt bra månader. Han har aldrig bränt så mycket på krogen, varken förr eller senare. Det var no limit Gisander style som Aaron brukade skrika när de tog in ännu ett helrör. Till slut föll bygget samman. Tidigt en morgon i april 2006 grep två civilpoliser Aaron när han var på väg hem från en klubbkväll. Han misstänktes för förskingring och grov trolöshet mot huvudman. Av en slump fick Karl veta att man sökt honom hemma hos Pauline, så han bara stack. Packade ingen väska, ingenting. Passet hade han sedan en tid för vana att alltid ha i innerfickan tillsammans med en bunt sedlar i plånboken. Lämnade Landvetter innan lunch. Ett par månader drev han runt i de mellaneuropeiska storstäderna utan att veta hur fan han skulle klara nästa dag och nästa. Han vågade inte röra sina konton och ville definitivt inte ringa hem. Fastän Pauline skulle behöva det mer än någonsin efter det som hänt. Hur fan skulle hon klara det? På ett internetcafé i Hamburg läste han på Aftonbladet att Aaron dömts till 3 års fängelse. Det kändes varken lite eller mycket. Karl tyckte mest det var orättvist. Hans egen eländiga tillvaro kändes mer obestämd och osäker än det stillsamma lunket för en manchettbrottsling med en varm säng och 3 mål mat om dagen. På en uteservering i München kom en italiensk man i 50-årsåldern fram till honom och frågade om han fick bjuda på något, kanske en chinar. Karl tackade motvilligt ja. Han tog emot all alkohol som erbjöds, men han ville inte göra mannen besviken. I början utgick han från att Federico var homosexuell. Det var han inte. Han var talangscout. You have very delicate hands, sa Federico och tände en cigarett när servitören satte ner 2 små glas av den brunbittra drycken. Så inleddes Karls karriär som handmodell. En ny och dittills okänd värld öppnades för honom av män och kvinnor som kunde se ut som vem som helst eller till och med vara vedervärdiga, förutom där deras armar slutade i de allra mest finlämmade, magnifika handryggar, knogar, fingrar och naglar. Handmodeller används i all form av marknadsföring där ett föremål som hanteras med händerna ska visas i detalj. Allt från köksredskap, trädgårdsverktyg och sexleksaker till exklusiva smycken och svindyra skinnhandskar. Han själv modellerade mest klockor i mellanprissegmentet. Hans underarm och handled ansågs vara särskilt lämpade för det. Men han gjorde också en hel del jobb i olika kulinariska sammanhang, där färska kryddor skulle strös över en flodd kanin, färsk pasta läggas i kokande vatten eller en solmogen tomat klivas på mitten. Det var i Italien han hamnade, på Rivieran väster om Genua. Federico ordnade en trevlig liten lägenhet med havsutsikt i Recco, och på morgnarna kunde Carl ta tåget in till Genua för att bli fotograferad i någon av stadens många studios, eller åka vidare till Milano och i undantagsfall Rom om kunderna behövde det. Det var en underbar tid så länge den varade. Han minns alla profiler och original inom handmodellbranschen. Franske Pierre med sina långsmala spindellika fingrar som ofta fick hoppa in som stand-in om den kvinnliga modellen fått förhinder. Sandro från Bari som såg ut som en fjunig 14-åring men hade gigantiska dasslock till nävar och som ofta kallades in när firmorna efterfrågade något maskulint och råbarkat. Laura från Argentina som gjorde det många handmodeller bara kunde drömma om och gick från stillbild till rörligt i det att hon fick gestalta skådespelerskornas händer i flera närbilder i två av Pedro Almodovars filmer. Tragiska föredettingen Coco som råkade klämma sin högerhand i en bildörr men vägrade ge upp och dök upp på var och varannan plåtning med en lika hoppfull som anklagande blick och alltid fick ge sig hem med outrättat ärende. Det var Coco som visade honom möjligheten till hans andra gebit. Ett gebit han sanning och säga börjat ägna sig en del åt redan hemma i Göteborg, innan Pauline. Det var när en kvinna som var äldre än hans mor framfusigt kom fram till hans bord på Café Japan och frågade om han kunde pulla upp henne inne på dass, vilket han gjorde med den förtjänsten. Och på samma vis förbarmade han sig över stackars Coco. Bortglömd och oönskad av alla. Men hennes krampande frustanden på den lilla espressobarens toalett och det sprutande flödet som hans vispande fingrar producerade ger honom en idé där han ligger under täcket på det surkålsfisiga vandrarhemmet i Olskroken med halvstyvt kön. Nästa dag ger han sig ut på stan igen. På 7-Eleven vid Valand snattar han en wrap med västkustsallad men hinner bara ta en härsken tugga av den när han inser att den har utgånget datum. Han slänger den och rådbråkar sitt minne efter gatuadresser och efternamn. Det sista vilda året när Allcoin lanserades och hans omkostnader blev högre och högre fick han allt fler erbjudanden av samma typ som från den där kvinnan på Café Japan. Det var sällan fråga om rent monetära transaktioner, snarare erbjudanden i stil med välj vilken flaska du vill i vinlistan eller vi ses på Ted Bernards på måndag så köper jag dig en riktigt fin kavaj. Han levde gott på de där kvinnorna som ofta fanns i bakgrunden på Klara som en slags maskottar eller inventarier. Och fanns de inte där sökte han upp dem. Baren på Park Avenue var ett säkert kort året runt. Det var hans händer kvinnorna åtrådde. De sögs mot hans långa, finlämmade händer som en bebis mot en bröstvårta, giriga och glupska. Ibland utvecklades de tillfälliga träffarna till något mer. En gång reste han och Charlotta till Nice en helg bara för att äta ostron på Café de Touraine med efterföljande bäckenbottens massage i en svit på Le Negresco. Och en gång fick han följa med Margareta till hennes sommarställe på Marstrand. Han minns utsikten över de svartglittrande kobbarna. Han minns de pinfärska havskräftorna och hur de putsade väggarna var täckta av fotografier på den döde maken, direktören och golfaren. Han minns hur otroligt öm han var i pek och långfingrarna när han kom hem efter att gång på gång manats att locka på Margaretas G-punkt. Som en kroppsarbetare som drabbas av ledgångsreumatism efter allt för många år av repetitivt arbete. Han minns Margaretas ovilja till att göra något som helst annat, Inga kyssar, inget smek, framförallt inga samlag. Han minns hur han smög ut till båthuset sent en natt och lösgjorde sig medan det nattsalta vattnet kluckade under bräderna. Nu står han, milt illamående, på avenyn medan ett sommarregn faller över staden. Han behöver pengar, bara tillräckligt för att hålla sig flytande. Ett litet lån, en gentjänst som tack för gamla tider.
Du har lyssnat på första delen av Problem sover inte. En interaktiv novell skriven av Henrik Bromander, inläst av Jens Lekman som också skrivit vignettmusiken. Klippning Lasse Edfast. Det här är en interaktiv novellpodd från GP Kultur där du som lyssnare är med och påverkar berättelsen. Så ska Carl gå upp till Nedre Johanneberg och ringa på porttelefonen i det massiva huset av granit och marmor där Margareta planerat att tillbringa sin åldershöst. Barnlös men full av flärd, som hon brukade uttrycka det. Eller ska han chansa på att Charlotta är hemma i huset ute i Örgryte? Det bestämmer du. Under hela torsdagen den 1 juli kan du rösta på GPs Instagram. Sök på @goteborgsposten.